Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Dagens program är nummer 4 i vår serie om kristendomens utveckling. Vi har tidigare talat om hur kristendomen blir en alleuropeisk religion, sen hur den kom till Sverige och senast hur frikyrkor fick fotfäste i vårt land. Nu har turen kommit till 1900-talet. Som expertkommentator har vetenskapsredaktionen anlitat kyrkoherden i Tyresö församling, Mikael Öjermo. Undringarna han ska besvara kommer från undertecknad Leif Bratt. När jag gick i skolan, så där på 50-60-talet, då pratade man om 1917 års bibel. Vad hade vi innan?
Ja, innan dess hade vi Gustav Vasas bibel.
Den det är 1500-tal.
1500-tal, ja. Den reviderades några gånger. Men Gustav Vasas bibel, den tillkom ju då i samband med reformationen. Så det var ju en av de stora grejerna i samband med reformationen på 1500-talet. Att börja läsa bibeln på folkspråken.
Alltså på svenska.
På svenska. Och även på tyska och finska och alla möjliga språk. Och sen fick jag gudstjänst på folkspråken. Så att folk förstod vad prästerna sa. Predikan hade ju även under den katolska tiden i Sverige varit på svenska. Så det är ett förtal av katolska kyrkan. Att folk inte begrep vad prästerna sa. De pratade svenska. Men själva mässan genomfördes på latin. Och då fick man en bibel som kallas Gustav Vasas bibel. Därför att det var ju då kungen som stadfäste bibelöversättningen.
Men var det den här Olaus Petri fanns det någon kille
då? Ja, det var Olaus Petrus då som hade varit elev till Martin Luther nere i Tyskland, i Wittenberg, vid det nyöppnade lilla universitetet i Wittenberg. Och då var det så att Martin Luther var ju själv professor i Gamla Testamentet, så han var ju språkvetare. Det var ju det, han hade fått order av sin munkorden att utbilda sig till. Och så hade han en god vän som hette Philip Melanchthon, som bodde i ett vackert hus i Wittenberg, för han var ditlockad för att bli professor, för att ge glans åt det här lilla nyöppnade universitetet. Och det var en ännu större språkvetare än Martin Luther var. Och de här två männen tillsammans gjorde en bibelöversättning till tyska. Och på den tiden var det då så att tyskan var ju väldigt olika i olika delar av Tyskland.
Dialekter alltså?
Dialekter, ja. Och det fanns ju inget enhetligt tyskt språk på det sättet som vi har idag. Och då gjorde de här männen så att de gjorde översättningsförslag. Och så gick de runt i stan och frågade sina studenter på olika ställen som kom från olika delar av Tyskland. Det här var ett universitet som drog till sig folk från olika delar av Tyskland. Förstår du de här orden? Kan vi använda det här? Kan vi översätta så här? Och på det sättet fick man en referensgrupp som sa att jo, men det där begriper vi. Oavsett om vi kommer från Bayern eller någon annan del av Tyskland. Det där förstår vi. Och då blev det liksom en bibelöversättning som alla tyskar kunde förstå. Och det där tyckte Olaus Petrus då var intressant förstås, och han tog hem
den tyska bibeln
och översatte då den till svenska. Men han var också så pass skicklig att han kunde använda grekiska och hebreiska. Så man hade ju tillgång då till grundtexterna. Och vi fick alltså med Gustav Vasas bibeln en rätt okej bibelöversättning.
Är inte grekiska språket inblandat också? Är det inte så att, eller det nya testamentet är?
Nya testamentet är skrivet på grekiska och det gamla testamentet är skrivet på hebreiska.
Ja. Mm. Men kan man säga då att Olaus Petris, eller Petrus Petris bibel, den är där man översatt från hebreiska, inte från det tyska bibeln, eller ja, blandning?
Ja, det gör alla bibelöversättare även i vår tid. Va? Så använder man förebilder, alltså förebildliga andra bibelöversättningar. När vi gjorde den senaste bibelöversättningen i Sverige, då Bibel 2000, då hade det kommit ut en bibelöversättning i Frankrike. Och den bibelöversättningen tittade man jättemycket på. Av massa olika skäl. För den var vederhäftig och bra. Så har alltid bibelöversättare gjort. Att man tittar på andras arbete. Sen var det då så att i början på 1600-talet så gjorde man också en engelsk bibelöversättning. Och den heter då för King James Version. Och den används fortfarande i den engelskspråkiga världen. Och den firade jubileum här för några år sedan. Och drottningen i sitt jultal nämnde om detta. Det var 2012. Det här är bibelöversättningen som formade språken. Därför att de var först på plan och de lästes ju överallt i de här länderna.
Men då undrar jag bara så här. Hur mycket skiljer, alltså om vi då tar Gustav Vasas bibel och så tar vi 1917 års bibel. Var det någon revolutionerande förändring eller var det bara att man moderniserade språket eller för att det skulle vara mer begripligt?
Ja, man 1917 så moderniserade man inte språket. Tvärtom så höll man fast vid ett väldigt gammaldags språk. Och det gjorde man för att man tyckte att det var vackrare. Och den bibelöversättningen blev ju väldigt vacker. Det var ganska lätt att lära sig utantill och sådär.
Ja.
Men däremot så hade det ju hänt mycket saker då från mitten, slut på 1800-talet kring bibelforskning. Arkeologi i de bibliska länderna. Man hittade fler grundtexter. Alltså det är ju då avskrifter efter avskrifter och så har man hittat allt fler sådana genom arkeologiska utgrävningar. Och så.
Det är sådana här döda havsrullar och sådana.
Ja, precis. Va? Alltså man hittar då textfragment i grottor eller i utgrävningar eller sådär på olika ställen. Och så lägger man samman de här i ett komplicerat mönster för att etablera en text, säger man. Man etablerar en text. Det här tror vi ligger så nära ursprunget som möjligt. Och det är klart att 1917 hade de här vetenskapliga framstegen på bibelforskningens område kommit ganska långt. Så man försökte ta hänsyn till det. Men själva språket blev väldigt gammaldags då. Sen redan på 60-talet då så görs det stora statliga utredningar i Sverige om att vi inte skulle ha en ny bibelöversättning. Och det där tar lite tid, man vill vänta. Bland annat är det då stora bibelöversättningar på gång i andra delar av världen. Och man vill också invänta lite grann läget kring den här textkritiken. Alltså var någonstans ska vi hämta texten som vi ska översätta. Men i början då, slutet på 60-talet då, så drar det här bibelöversättningsarbetet igång. Och så får vi Nya Testamentet 1981. Och vi får helbibeln då, även Gamla Testamentet år 2000. Och det görs då som en statlig utredning med experter anställda och språkgranskare och sådär. Så bland annat har ju Nobelpristagaren Thomas Tranströmer varit med som expert på svenska språket när det gäller Psaltaren i Gamla Testamentet. Så den är väldigt vackert formulerad på svenska.
Fast jag är då pensionär nu och jag är ju van då med 1917 års bibel. Och det var, då hade man ju inte religionskunskap i skolan, då hade man ju kristendomskunskap. Och som du säger, det var ju rätt mycket, alltså, man säger, stycken ur Bibeln som man lärde sig utantill. Man kunde lite av de här så här, ordspråksboken eller andra sådana saker. Så jag störs ju lite av den här moderniseringen i, får man säga så. Att, där, alltså, jag vill ha kvar den här 1917, för det var ju det jag lärde mig.
Jo, men den är helt okej att fortsätta läsa. Jag själv började läsa teologi hösten 81, när då nya översättningen av Nya Testamentet kom ut. Och jag minns att jag då några höstmånader 81 då läste igenom hela Nya Testamentet. Och det var ju första gången jag hade förstått vad som stod. Jag var 21 år gammal. Så att det, för oss som har varit med om NT 81 så att säga från början.
NT Nya Testamentet.
Nya Testamentet 1981 så är ju det den självklara bibelöversättningen som vi förstår.
Ja, du har gått miste om mycket.
Ja, men jag förstår att för den gamla var vacker, väldigt vacker.
Ja. Då undrar jag bara så här, då har vi pratat bibel. Men jag stötte också på begreppet katekes. Vad var det då för någonting? Alltså, var det inte så att man hade något husförhör? Prästen kom och kollade att man kunde sin katekes. Mm. Så.
Ja, det var ju så att Martin Luther var ju då väldigt intresserad av folkbildning. Och han var också väldigt barnkär. Så att han ville ju då skapa en liten kort lärobok i den kristna trons grunder. Trosbekännelsen, Fader vår, dopet och nattvarden och sen tio Guds bud. Det ville han liksom förklara för barn. Så då skrev han en katekes, och katekes betyder helt enkelt bara undervisning. Då skrev han en katekes som var enkel så att barna som bodde i hans hushåll, han hade ju ett stort hus i Wittenberg med sin fru och alla deras barn, alla grannbarn och alla sådär. Och de här barna, tänkte han, de måste ju förstå vad det handlar om. Och sen blev ju det här liksom, den vackra historien om den lutherska reformationens folkbildning. Varje snorunge har rätt att förstå någonting om den kristna tron. Varje snorunge ska lära sig att läsa. Och det är ju ett enormt folkbildningsprojekt som genomfördes. Som ledde till att svenskarna var ett av världens först läskunniga folk. Och det var ju då tack vare prästerna som satt och träglade katekesen med dem och såg till att de lärde sig. Och sen fanns då den här institutionen med husförhör i Sverige från 1700-talet och fram emot 1900-talets mitt på en del ställen. Och då kom prästen hem och förhörde folk helt enkelt, så att de fortfarande kunde det.
Ja, för jag, det måste kopplas upp på något sätt. Alltså, jag förstår inte, lyssna vad jag är ute efter, för jag är lite råddig här i huvudet. Nej, men jag läste här nyligen. En morbror till mig började släktforska, det här är säkert 20 år sedan, och började prata då om sin farfar. Och då stod det på ett stycke där att farfar fick betyget, jag vill säga, godkänd eller bra eller något sådär. Men farmor fick betyget försvarlig.
Alltså, det var väl antagligen bättre då, eller?
Ja, jag vet inte. Nej, det.
Jag kommer inte ihåg betyg, men man satte betyg.
Ja.
Och prästerna hade tecken, alltså förkortningar, som de satte i husförhörslängden. Och där ser man ju väldigt ofta då att kvinnorna var ju bättre på det här än vad männen var och sådär. Men jag minns också att jag sett...
Det är ju som nu för tiden också, kvinnor får ju bättre betyg i skolan, ja, om man tar generellt.
Ja, men precis, va. Och jag såg också i något sammanhang att det var en fosterflicka som hade väldigt bra betyg. Men fosterföräldrarna hade mycket sämre. Och hon emigrerade sen till Amerika. Så att hon växte upp då med ett äldre par som säkert... Eller fosterföräldrar som säkert ville henne väl. Men som inte levde upp till hennes intellektuella standard. Så där kan man ju se idag, och det är ju spännande material verkligen.
Det var katekesen. Vi skulle ju prata 1900-tal idag. Då tänkte jag om du kunde delge oss din kunskap om, alltså, personligheter. Vilka är det som har utmärkt sig, om vi försöker ta någon slags kronologisk ordning från början på 1900-talet. Vilka har betytt mycket för den svenska kyrkan? Ett namn som jag har, eller jag har två namn, men det är Nathan Söderblom, men det kanske finns andra. Kan du berätta lite?
Alltså, Nathan Söderblom är ju då den stora portalgestalten i 1900-talets svenska kyrkohistoria. Han var ärkebiskop i Uppsala från 1914 till sin död 1931. Han hade då tidigare, han var prästson uppifrån Hälsingland. Mycket begåvad. Studerar, blir framstående forskare i religionshistoria. Alltså det som inte har med kristendomen att göra inom teologin, utan det som har med andra religioner att göra. Han åker till Paris och blir professor på Sorbonne och skriver massa grejer på franska där nere och så. Han är samtidigt pastor i den svenska församlingen i Paris, som fortfarande finns kvar. Han blir god vän med Strindberg, samlar in pengar till honom. Han sitter modell för ett antal konstnärer. Det finns en portik i Stockholm där man ser hans avklädda kropp.
Vad är en portik?
En port, alltså, in till ett hus.
Ja. Mm.
Nu kommer jag inte ihåg adressen, men den finns in i Stockholm. Så att han lever alltså ett internationellt liv som forskare i religionshistoria. God vän med kulturradikaler. Han dras med då i det här som jag beskrev kring bibelforskningen. Alltså att under slutet av 1800-talet så lossnar ju verkligen teologin, religionsvetenskapen, som ett universitetsämne, källkritiskt och ifrågasättande och allt möjligt sånt. Och det här blir Nathan Söderbloms livsluft, och han blir mycket uppburen som forskare. Sen kommer han då tillbaka till Sverige, han blir professor i Uppsala, och då väljs han till ärkebiskop av en ren händelse, för det är inte så att han är på första förslagsrummet. Men han blir då ärkebiskop 1914.
Då får du förklara lite. Varför vann han den där sidan om han inte... Var han mest övertygande? Eller varför blev han då ärkebiskop?
Ja, det var faktiskt en lottning på slutet om vem som skulle bli ärkebiskop. Därför att det stod jämnt mellan två kandidater. Så märkligt var det faktiskt 1914 med den här tillsättningen. Ja, alltså en del såg ju på honom med stor misstanke. Han var radikal, han var ifrågasättande. Han var inte speciellt, kan man väl säga, kyrkligt orienterad. Hans pappa hade ju varit en del av väckelserörelserna i Svenska kyrkan. I hans föräldrahem läste man Carl Olof Rosenius och så här.
Vad är det för någonting?
Det var en stor gestalt, lekman och predikant på 1800-talet.
Lite frikyrka över
honom? Ja, inte frikyrka, utan det här var ju väckelsen inne i Svenska kyrkan. Ja. Men sen blir han ju då radikaliserad som forskare och professor. Så att det finns ju misstänksamhet mot honom. Och då är det också så att det här är ju den som mest statliga tiden i Svenska kyrkans historia. Gudstjänsterna är dötråkiga, det är långa grejer. Prästerna står kvar i kyrkorna efter gudstjänsten för att läsa upp lagar. lagar har inte gått i kraft innan de läses upp i alla landets kyrkor och så här. Folket går därifrån och prästen står kvar själv och så här. Det är en ganska tråkig period i svensk kyrkohistoria det här, va. Och den nya forskningen då som kommer har man svårt att ta till sig bland vanliga präster och så här. Och då kommer Nathan Söderblom och så blir han ärkebiskop och så blir han liksom en stor lysande gestalt. Sen är han också ganska fåfäng. Så det visar sig att han älskar ju det här med kyrkorum, skrutar och alla de här vackra kläderna som en biskop kan få ta på sig. Och så har han ju sett då biskopar i England och på andra ställen i världen då bära allt detta. Så att han skaffar omedelbart hem massa sådana här grejer till Uppsala. Och det smittar av sig på de andra biskoparna och så här. Så att här får Svenska kyrkan en ledare som är både radikal som teolog men också väldigt liksom en kyrkofurste verkligen, va? Som vågar framträda för Svenska kyrkans räkning med en stolthet som är väldigt stark.
Så du vill utnämna honom till 1900-talets mest lysande kyrkopersonlighet?
Ja, det kan man nog lugnt säga. Vi ska väl lite senare om vi hinner prata om en till. Men Nathan Söderblom är en otroligt viktig person.
Så att han moderniserade kyrkan, den här predikningarna och sånt där, de blev lite mer, om varför säger då, folkligare, lite roligare, eller vad var avtrycket?
Alltså roliga var de nog inte, det var nog mer på det sättet att han ville att prästerna skulle vara ordentligt pålästa och förstå religionshistorien och den kristna kyrkans historia och sådär.
Han kanske hade så här inomkyrkliga husförhör då med dem för att kolla att standarden var god.
Ja, och han såg nog till att det var ju en person som arbetade fruktansvärt mycket. Han hade en enorm korrespondens med folk över hela världen på alla möjliga språk och sådär. Så att det är klart att de som var biskopar i de andra, på de andra biskopsstora i Svenska kyrkan, och alla människor han mötte fick ju skärpa sig, va, i mötet med den här mannen. Sen var det då så att den liksom stora insatsen, det var att han vände Svenska kyrkan utåt mot omvärlden. Svenska kyrkan hade varit en nationell majoritetskyrka, väldigt upptagen av sig själv. Väldigt statlig, väldigt reglerad av statsmakten. Här får vi en ärkebiskop som omedelbart har kontakt med andra kyrkor. Se till att vi får goda relationer med inte minst den engelska kyrkan. Och de kontakterna är oerhört viktiga mellan Svenska kyrkan och England. Det var också så att han talade ju engelska, va? Så att,
franska, engelska, ja, svenska.
Visst, jag kan inte alla språk han kunde, men engelska, franska och tyska förstås kunde han ju. Men de tidigare biskoparna hade ju bara talat engelska som främmande språk. Så här dyker upp då biskopar från England och vi åker över dit. Och under hans tid som ärkebiskop så ingår vi en kyrko... Ja, vi gör ett avtal helt enkelt med engelska kyrkan. Så vi skickar dit biskopar när de viger biskopar och de kommer hit när vi viger biskopar. Och vi har nattvardsgemenskap och vi har dopgemenskap. Alltså den här relationen har varit jätteviktig. Sen har den avspelat sig på vår sångskatt. Nathan Söderblom var också musikalisk, han skrev ju några salmer och så här. Så att väldigt mycket av engelsk kyrkomusik kom ju till Sverige under den här tiden. Så det här var jätteviktigt. Och sen kallar han då till ett stort möte i Stockholm 1925 med kyrkoledare från hela världen. Han bjuder hit både påven från Rom och patriarkerna från den ortodoxa kyrkan och den engelska kyrkan. Påven kommer inte. Katolska kyrkan är ju vid den här tiden väldigt avvisande i samarbete med andra kyrkor. Som man inte ens erkänner vara kyrkor och sådär då. Men däremot så kommer den engelska kyrkan och hela deras världsvida nät av kyrkor runt om i de gamla engelska kolonierna. Det var ju fortfarande kolonier på den tiden. Va? Afrika, Indien och så här. Och sen kommer då ortodoxerna från Ryssland, från Grekland och så. Och det här är ett jätteviktigt möte 1925. Hålls i Stockholm i Storkyrkan. Och det är ju det som sen leder oss in till kyrkans världsråd efter andra världskriget. Så att 1900-talets kyrkohistoria, det är ekumenikens kyrkohistoria. Hur kyrkorna närmar sig varandra, börjar prata med varandra, erkänner varandra på olika sätt.
Förklara ordet ekumenik.
Ekumenik, det betyder hus. Så det är det att vi bor i samma hus. Så det är alltså samarbetet mellan olika kristna kyrkor i samma hus, det kristna huset.
Men det var roligt, tyckte jag då. Jag är ekonom. Alltså ordet ekonom.
Det är samma ord.
Ja, från början.
Hushåll.
jag ser. Ja. Ekonomen och prästen möts,
ja,
på
precis,
flera sätt.
Precis, ja. Är det.
Om det då var Nathan Söderblom. Den andra personen jag känner till namn, det är Levi Petrus.
Mm.
Vad kan du berätta om honom då?
Levi Petrus var ju då ledare för pingströrelsen. Och han levde under stor del av 90-talet. Och han var 90 år gammal när han dog 1974. Han var från början baptistpastor. Alltså tillhörde den här döparrörelsen som hade kommit till Sverige på 1850-talet. Men i början på 1900-talet så uppstår det en rörelse i Los Angeles. Som är då början till pingstväckelsen. Och det är ju bland baptister och metodister och sådana då som vi i Sverige skulle kalla för frikyrkor. Som det uppstår en rörelse där man så att säga hittar fenomen bland de kristna som man inte har sett tidigare. Bland annat att man talar i tungor, man helar, lägger händerna på sjuka och säger sig kunna hela dem och så. Då. Och det här sätter en väldig fart ifrån en liten bakgata i Los Angeles och sprids över USA och snabbt till olika missionsfält runt om i världen. Och Levi Petrus har förbindelse med USA, vissa så här periodvis, lite senare i livet, mycket långa perioder. Tillsammans med storsångaren Einar Ekberg. De gjorde stora USA-turnéer och så här. Och han börjar då förkunna detta och tillämpa tungomålstalande och sånt här då i Stockholm. Och då blir det schism förstås. Det tillhör liksom frikyrkans förbannelser att det alltid blir schismer så fort det är någonting. Så då bildar han eget och då blir det Stockholms Philadelphia församling. Eller Philadelphia församlingen, den som ligger på Rörstrandsgatan i Stockholm, fortfarande en stor församling. Relativt stor församling. Sen blir han så småningom en viktig person i förenandet av olika kristna kyrkor också. Man har möten på 70-talet och då han dyker upp som väldigt gammal, några år innan han dör alltså. Och så säger man, men du är ju pingst, vem, vad gör du här? Ja, säger han, det är inte så konstigt, jag är född i Västergötland, men vore jag född i Italien skulle jag vara katolik, vad är för konstigt med det? Så att när kyrkorna under 1900-talet liksom kämpar för att återfinna varandra så är Levi Petrus med där. Och han ser sig hela tiden som en väckelseman inom Svenska kyrkan. Och väldigt många av pingstvännerna går ju aldrig ur Svenska kyrkan utan de är ju kvar där. Och det vill han att det ska vara så.
Jag vet inte om du vill kommentera det här, men för mig, jag har ju sett ibland sändningar från då kyrkomöten här i Sverige, alltså frikyrkomöten.
Mm.
Och där man då förstår att kyrkoledaren, prästen eller vad han nu har för titel, talar i tungmål.
Mm.
Och det låter ju, förlåt att jag säger så då, men det låter ju rappakalja. Alltså, vad är det egentligen? Alltså när den helt plötsligt sätter igång i någon slags trans och prata.
Ja, det vet vi inte riktigt vad det är, men det är ju så att i alla religioner så finns det olika, alltså det här att man kan försätta sig i ett transliknande tillstånd. Och det gör man genom att sjunga eller dansa på olika sätt. Och det är ett religiöst fenomen som går igen i alla religioner. Och den här hänförelsen eller hänryckningen då, den använder man till lite olika saker. Och i pingströrelsen har ju blivit ett betonande av den första pingsten. Det är därför man heter pingströrelsen. Då det berättas att apostlarna var församlade, Jesus uppstånden, men man vet inte vad som ska hända. Nej, förlåt, Jesus är himmelsfaren, inte längre bland dem. Och då kommer liksom det här undret då, att de börjar prata olika språk. En förklaring är att man trodde att när man skulle lämna Los Angeles för att åka då till de här olika missionsstationerna man hade runt om i världen. Dit man, ja, då skulle man börja prata det språket som var där när man kom fram. Man skulle inte behöva kosta på sig språkstudier helt enkelt. Det var bara att åka, va? Så skulle man börja prata det här språket när man kom fram. Då hände inte det. Man kunde inte japanska när man kom till Japan. Så här. Och då blev det liksom att, ja, men då behåller vi det som en grej i våra gudstjänster istället. Jag vill inte tala nedsätt om detta på något enda sätt. Va? Därför att vår längtan efter Gud och efter att få komma i kontakt med det heliga tar sig olika uttryck. Det här är ett uttryck.
Jag känner bara att jag måste få några frågetecken uträttat vad det var för någonting. Om vi då ska hålla oss till personligheter och hoppa fram en bit. Då har vi pratat, nu använder jag ju då kanske lite nedsättande ord. Men det fanns en kille eller man på, tror jag, 60-talet, Molle Lindberg och Maranata-rörelsen.
Mm.
I alla fall, publicistiskt, alltså publicitet fick han ju. Men jag vet ju inte liksom hur stor han var rent kyrkligt. Har du några kommentarer kring den mannen?
Det är ju knappt jag minns honom. Och det här är ju en generationsfråga nu. Alltså, ja. Om man läste Expressen på 60-talet så visste man vem Olle Lindberg var. Han var ju en predikant i utkanten av pingströrelsen. Och han var ett massmedialt geni på sin tid. Och kunde dra väldigt mycket till sig och sådär. En ganska oseriös person på lite olika sätt och så. Men det är ju så att i de här rörelserna, det vi på svenska då kallar för frikyrkorörelsen, så är det splittring som gäller. Va? Man splittrar sig hela tiden och det uppstår ofta starka ledare och så dras man till dem och då lämnar man andra starka ledare. Och han var en av dem och idag glömd, tror jag, de flesta.
Maranatarörelsen, finns den kvar eller?
Nej, det är ju så med alla de här frikyrkorna som uppstod på 1800-talet. De hade sin peak på 1950-talet. Idag är de ju i stort sett borta. De finns ju knappt, va? Och det som nu händer är att Sveriges religiösa karta ritas ju om kraftigt. Svenska kyrkan, som nästan alltid har haft 90-100% medlemmar, sjunker nu ganska kraftigt och fort. Och de så kallade invandrarkyrkorna, alltså katolska kyrkan, de ortodoxa kyrkan, de ortodoxa kyrkorna, de orientaliska kyrkorna som kommer hit med våra invandrare, de ökar enormt mycket. Inte upp till Svenska kyrkans nivå än, men så är det, va. Men frikyrkan, allt det här som du beskriver då, det är ju i stort sett borta i Sverige.
Men pingstkyrkan, alltså Philadelphia pingstkyrkan finns väl klar?
Ja, men de är väldigt små idag. Aha. Relativt väldigt små.
Evangeliska fosterlandsstiftelsen, fanns någonting som hette?
Det är en inomkyrklig rörelse. Det har med den här Rosenius att göra.
Alltså det är med svenska kyrkan?
Ja, oja.
Jaha, du ser. Ja. Metodister?
Metodister är nästan inte kvar i Sverige alls. Några tusen medlemmar.
Baptister?
Finns nästan inte alls kvar.
Jaha, ja, vad lite man vet. Ja. Slutligen då bara, när vi håller på, det här programmet blir mer personligheten. Det finns en massa andra frågor kring 1900-talet också, och kvinnliga präster och sådär. Men det får vi ta i omgång nummer 5. Men en i alla fall en också som har lyckats få mycket publicitet, det är ju, heter han, Ulf Ekman, Livets ord i Uppsala.
Ja, det är ju samma sak där då, att det har med den här tragiska splittringen av frikyrkovärlden att göra då. Han uppstår, han är en stor och stark person, och han sätter igång då i Uppsala. Han är studentpräst där i Svenska kyrkan, och så blir han inspirerad av amerikansk framgångsteologi och samlar på sig en massa folk i en församling i Uppsala. Och det är ju mest folk som kommer från andra frikyrkor.
Men vad säger framgångsteolog?
Det kallas för framgångsteologi, det han står för. Och det är ju ingen seriös teologi, utan det är en, i den här akademiska meningen som jag beskrev kring Nathan Söderblom. Utan det här är ju en amerikansk predikant i frikyrkofacket som talar om att man aldrig behöver vara sjuk och att man har rätt till framgång och lycka och välgång och så, om man blir kristen. Det är en narrspegel av vad kristen tro handlar om. Ulf Ekman är en narrspegel av vad kristen tro handlar om.
Det där var du rätt nedsättande för.
Väldigt nedsättande. Han har skadat mycket människor och gjort mycket illa.
Ah, du menar skadat i bemärkelsen att han har armbågat sig fram eller vad?
Ja, men också så att när vi möter människor i Svenska kyrkan som säger att jag är sjuk i kroppen eller själen, så säger vi, vad fint, vi ska be för dig. Men vi vill också veta vad din läkare heter. Du måste gå till vården. Vanlig sjukvård, vanlig psykvård, det är nyttigt för människor. Om man då säger att du kan slippa det där om du bara ber och blir tillräckligt kristen. Aha. Då skadar man människor för livet.
Ja, du menar så att deras recept, alltså Livets ords recept, det är att gå hem i din kammare och så ber du intensivt och intensivt. Och fortsätter då sjukdomen, då har du inte bett tillräckligt mycket, eller?
Ja, om man hårdrar så är det så då. Så att det här är, alltså Livets ord i Uppsala har ju nyktrat till under senare tid. Och det sägs ju nu att Ulf Ekman är på väg över för att bli romersk katolik. Det får vi se var det slutar. Men
han har slutat med Livets ord?
Ja, han har lämnat Livets ord. Aha. Sägs det. Det är ju alltid svårt att veta, ja, hur det är. Man ska inte tro för mycket på kvällspressen kanske.
Yes, jaha, okej. Okay. Vi skulle försöka hinna med mer saker på 1900-talet, men det får bli en omgång 5 som jag sa tidigare.
Ja, den stora andra gestalten som jag vill lyfta fram,
ja, förlåt,
när det gäller Nathan Söderblom då, det är ju vår första kvinnliga biskop i Sverige, Kristina Odenberg, Men vi tar henne i nästa program.
Ja.
En cliffhanger med en kvinna.
En cliffhanger?
Med en kvinna.
Och cliffhanger?
Det betyder en spännande övergång till vårt nästa program, Leif.
Okej. Okay. Du är som Nathan Söderblom, massa språk där.
Ja.
Och jag inte hänger med. Mikael, jag ber att få tacka så länge.
Tack så mycket,
Leif. Ses vi en annan dag.
Jättekul.
Ha det.
Tack.